Hej! Gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela vår podd så går man till patreon.com/handenpahjärtat och stöttar vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tjo, vad händer? Välkomna till avsnitt 127 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av den riktiga nakna. Ni vet, den där handen på hjärtat, sanningen.
En podd av mig, Daniel Beiner.
Mig, Dajki Savic.
Och mig, Rodrigo González.
Personen bakom rösten är inte bara veckans gäst, utan också en person som genom sin musik har varit med och uppfostrat oss. Vi växte upp till rader som "Snälla bomba inte min trapp, för mig är det okej, men morsan hon blir lack." Han hade tur, jag hade humor och inte ville slösa kulor. Vi är de fattiga som drömmer om att bli rika. Ingen lyssnar när vi pratar, så vi måste skrika. Både jag och Rodda har spelat på samma scen som han. Och inte för en sekund trodde jag att vi 10 år senare skulle få välkomna honom till våran podd.
Inte heller.
Stort välkommen till Doggy Doggelito!
Yes, tack så mycket! Tack, tack! Super! Kingling.
Det är helt sjukt ändå vilken stor människa det har varit för vårt land och för våra ungdomar och musiken.
Ja, tack så mycket. Det har varit en fantastisk resa. Så det har varit sjukt kul att få göra den här resan. Man trodde inte själv allt det här när man var liten, du vet, strul i skolan och levde på existensminimum med morsan och fängelsedomar och allt möjligt liksom, och ja, skola som inte funkade och allt möjligt alltså, det, mm. Men följa hjärtat och göra musik, det är det som var min räddning. Så jag brukar säga idag att jag fick en gåva från Gud och det var att hålla på med musik. Och det räddade mig faktiskt, helt klart, nu när jag sitter här. Och idag har jag rappat i 35 år. Jag fyller 24 juli i sommar nu. Då kommer jag ha rappat i 36 år. Jag startade 1983.
Det är lika gammal som jag är.
Ja, det är 36 år. Den resan har varit helt sjuk. Alltså, det har varit bottnar och dalar och toppar också. Det har varit superhäftigt. Alltså.
Men du började din karriär genom att rappa inne hos tunnelbanechaufförerna i tunnelbanan.
Tunnelbanebåsen, i förra båsen.
Alltså egentligen så började allting 1983. Carola...
Förlåt, det är alltså 2 år efter jag föddes. Bara så att folk får lite perspektiv. Alltså,
Carola vann Melodifestivalen. Hon var 15 år och hon var från Norra Botkyrka, från Norsborg. Mm. Och hon bodde liksom över motorvägen. Så vi från Arby som bodde på berg, vi kunde alltid se Norsborg och allting. Och du vet, när hon vann, 15 år tjej, på den tiden sjöng man live på TV. Mm. Det var så här, shit, hon är härifrån, hon vann lägen. Det var så stort, du vet. Mm. Så man kunde liksom inte tro på den där grejen, att man kunde lyckas så mycket... Och min polare, han kom och sa, jag ska till Carola och vet du, Jenny bullar. Han hade bakat själv grejer. Han bara, följ med. Jag bara, pass, jag pallar inte, jag vågar inte. Så han drog iväg till Carola.
Men det är Carola Häggqvist.
Carola Häggqvist, exakt. Främling, du vet. Främling var en syrian som hon var ihop med, som bodde också i Norsborg eller någonstans.
Fy
fan, så, vad heter det? Hur som helst så satt jag kvar på min bänk. För vi hade en bänk på våran gård. Och idag kallas den för Doggebänken. De har lagt en sån här skylt så här. Det blir så här blev Dogge Dogge. Mm. Det var där jag började rappa. Och det var där jag började rappa åt det till och önskade till Gud att hoppas jag ändå får sjunga på TV som Carola. Mm. Men vi hade aldrig råd med någon mick mickar eller någonting. Så första micken vi kom i kontakt med, det var att man visste att det fanns en mick i tunnelbanan. För tunnelbanan sa jag alltid så här på gamla tiden, chauffören gick ut och så höll han en mick. Och så sa han så här, se upp för dörrarna, dörrarna stängs.
Exakt.
Och där hade vi sett en mick och vi ville alltid försöka komma in där. Och då lärde vi oss att om man tar reklamerna på några vagn där längre bak, och så tog man upp hasp med reklamen, gick man in och så hade man en mick och då kunde man rappa allting. Och det var där allting började med att lära sig att rappa och liksom ha rolig humor i text och sånt där. För i början så bara jävlades vi med folk. Bara, det här är ett...
slutstation fast det inte var det.
Ja, massa grejer. Alla ni som sover, vakna! Och såna grejer, du vet. Och bara gidda med folk. Men då blev man alltid jagade och sådär. Och vi ville inte bli jagade, vi ville rappa.
Ja.
Så till slut började vi rappa lite roliga texter. Och vi stod och väntade på chauffören. Och då fick vi hoppa in liksom och rappa i förarhytten.
Mm.
Så det var så man lärde sig. Och det var där det började liksom. Så jag blev lite känd som den där lilla killen som rappar på tunnelbanan. Ja, det är han som rappar på tunnelbanan.
Mm.
Du vet, rappa någonting, du vet.
Men då, det här var som sagt 80-talet. När bildades ni sen TLK?
Alltså Latin Kings, vi startade 1988-1989 när Salla började min klass i sjuan. Då var jag redan hardcore hiphopare med Adidas overall. Jag hade inte råd med, jag hade så spanska skor som heter så Paredes. Alltså jag hade inte råd med så Nike eller så. Farsan hade fixat så här jumpa skor från Spanien typ. Och jag hade Kangol och var riktig poppare. Och Salla, han samlade på skivor, han ville bli DJ liksom. Och då på mattelektionen så var vi lite dåliga på matte. Så vi ljög till våran mattelärare Milton. Bara, vi ska uppträda på skolavslutningen. Så vi måste gå och träna. Han bara, vad bra. Kan vi inte få slippa någon lektion? Han bara, jättebra. Men då får ni skriva en låt. Vi bara, absolut sådär.
Mm.
Så vi gick i skåpallen och hängde. Vi sket i den låten, sket i matten och allting. Men sen började närma sig, du vet, skolavslutningen. Vi var tvungna att ha en låt. Och då blev det att vi gjorde en låt.
Vilken låt var det? Var det någon som blev känd sen?
Alltså den första låten som jag minns, vi hade några såna här. Vi var väldigt inspirerade av till exempel NWA. Så var mycket fuck och allt möjligt sånt där. Men sen hade vi... Jag gillade reggae på den tiden också. Så jag gjorde en reggae-låt. Jag skrev refrängen och Salla skrev verserna. För jag var så dålig på engelska.
Mm.
Så vi gjorde en låt som heter I'm a Rasta Man. Och den finns även filmad. Och det skulle jag säga var vår första låt som vi gjorde så uppträdde med. I'm a Rasta Man. Men då sjöng jag reggae i fin brallor och skjorta liksom.
Ah.
För jag ville bli salsa-sångare. Rap, det var skithäftigt att hålla på med det. Men
om vi spolar fram lite till 90-talet där, när jag undrar lite det här med hela politikkaoset, förorten och vi mot dem och det liksom hela den vändan. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, grejen var att sen rappade 10 år, det tog 10 år innan vi blev kända. Och du vet, alltså, ja, jag kommer från Alby. Jag hade aldrig varit utanför Alby när jag var liten, du vet. Alltså, jag var född, fostrad i Alby. Alltså, det kom professorer och intervjuade mig för att jag pratade så mycket slang, så som vi pratade i Alby. Och du vet, och när vi blev kända med Latin Kings så kom jag ihåg sen, de bara, ni har fått en spelning i Örebro. Vi bara, Örebro? Du vet, vi skulle åka till Örebro. Vi tänkte, shit, Örebro, det är något annat land liksom. Så vi tog med så här, två poler som livvakter. Och de tog med så hagelbraka. Och du vet, tog med massa zattla. Och bara, vi rökte hela vägen till Örebro. Alltså det kändes som vi åkte idag jättelångt. Det är idag, Örebro, det är 2 timmar. Vi var så komma till en annan värld. Och du vet, det var då man började komma i kontakt med så att vi pratade annorlunda, vi var annorlunda och Sverige var något annat liksom.
Man började förstå att det finns en värld utanför.
Ja, man började förstå att det fanns en annan värld och så här liksom. Och då förstod vi att vi hade någon speciell grej ändå liksom.
För det var ju världens grej där. Alltså
vi ville bara göra musik till våra kompisar. Jag hade ingen tanke på att vi skulle bli kända eller något. Jag höll på med boxning och skulle bli svensk mästare i boxning och var säker på det. Men Rodde, han anmälde oss till Rap SM. Det var faktiskt Rodde Rigo från Infinance från Rinkeby som anmälde oss. Han bara, ni är fett med grymma, jag kommer anmäla er. Och jag bara, vad skulle du anmäla oss? Vi är små barn, vilket var mina rappelser. Och jag hade på med boxning, var på väg upp i boxning. Jag hade slagit någon kille och liksom tränade. Bara, du är duktig, talang, bla bla bla. Och sen hamnade vi med i rappelser och kom på 3:e plats. Mm. Och då bara, shit, jag är 3:a bästa rappare.
Vilka var mer i rap-SM på den tiden?
Infinance liksom vann, Swahili Nation kom på 2:a plats och Latin Kings kom på 3:e plats. Och sen kommer jag inte ihåg Miami, någon tjej. Jag vet inte om Didi var med också. det var massa olika rappare som var med liksom. Det var ganska tufft och häftigt.
Men från den tiden så är det bara Neo Infinite Mass som blev liksom namn att minnas, så att säga.
Ja, Charlie King var ju en duktig soul-sångare. Och han håller väl på fortfarande, tror jag. Jag vet inte, jag brukar träffa honom ibland, men jag tror han sjunger fortfarande. Men han sjöng, det var ju med R&B han körde på, det var inte rap, men det var så på den tiden. Och då gick jag tillbaka min tränare och bara, jag ska börja rappa. Han bara, va? Vad är rap för något? Du är inte klok, du ska inte rappa, du ska boxas. Jag bara, nej, jag ska rappa det, jag är trea i Sverige på rap. Han bara, nej, du ska rappa. Och jag bara, den här snubban, jag inte vet. Så jag kom aldrig med tillbaka till träningen och började mitt rapliv typ. Och det var både positivt och negativt, för boxningen den höll mig i schack, du vet.
Ja, men det är klart.
Du vet, hård disciplin, träning, äta rätt. Alltså än idag kan jag gå in i affär så hör jag min tränare bara, aja baja. Jag hör hans röst i mitt huvud. Och det är liksom, så jag tog in boxningstänket in i rappen, att jag är ingen bra rappare och jag är inte ens rappare, förstår du? Men om jag tränar hårt och har disciplinen så kan jag bli bra, du vet. Och det var på den vägen det blev liksom. Jag gav aldrig upp, jag bara rappade och tränade och körde tunnelbanan i fritidsgårdar, överallt. Alltså, jag sket i, du vet.
Men som du säger, du skrev ju musik för dina vänner och
ditt område. Det liksom. Det var inte alls på att försöka bli känd.
Men ni fick ju ändå ett medialt uppsving.
Uff, vi var i tidningen varje dag. Så.
Hur hanterar... För idag, när man slår, eller när kartellen kom, då finns det ändå bakgrund att titta på. Hur hanterar man en mediesituation? Hur gör man när de vill säga att man gör dålig musik eller man sprider ett dåligt budskap eller whatever? Men ni var ju först med att göra den grejen.
Alltså, grejen var, vi kom från förorten och blev rikskända. Det är en ganska stor resa som man gör. Men utan att du ska låta stödjen eller skryta någonting. Jag visste sedan jag var liten att jag kommer bli känd. Det var så här grej. Alltså, folk visste. Jag var redan lokalt känd i Alby sådär. Alltså, folk, det var någonstans de visste. När de skulle hämta någon som skulle prata slang, de hämtade mig. När någon skulle uppträda, det var jag som uppträdde. Alltså, någonstans var det skrivet. Och jag visste det själv. Jag var förberedd på att jag skulle ändå bli känd. Men jag visste inte hur, om det var boxningen, eller om det var rappen, eller sången, eller vad det var. Men jag visste i mitt hjärta att jag kommer bli känd en dag. Och jag var så förberedd på det. Jag var liksom, jag var mentalt förberedd på det. Men jag kommer ihåg än idag, den dagen det hände. Jag åkte till stan. Och i Gamla stan så gick det så folk förbi och de började peka så grejer. Och jag tänkte så här, varför pekar de på mig? Så här, jag fattar inte varför de pekar för. Och då hade jag en keps som det stod så här, Stockholm svartskallar. Och jag tänkte så här, är det keps eller någonting? Och sen kom jag på det. Ja just det, den här tjejen, hon gjorde en intervju med mig. Och det hade blivit en hel sida i Aftonbladet. Och det här är innan den digitala tiden. Aftonbladet var ganska powerful liksom. Och då var det en hel sida, det var en stor bild på mig och grabbarna. Och då hade jag den här kepsen. Stockholms svartskallar. Och där första gången kom jag ihåg när de pekade att jag blev så här känd, så här, där är han typ.
De kände alltså, igen det och det var inne i stan. Det var inte Alby liksom, det var inne i stan.
Och då förstod jag så här, okej, okay, det är så här det är att vara känd liksom. Men jag tyckte inte det var så farligt, för jag var så psykologiskt förberedd på det på något sätt. Så när hela stormen kom, man bara körde, jag sket i det. Jag har aldrig sett mig själv som kändis eller... Om jag är känd för att jag kan någonting. Och det brukar säga till barnen idag, de säger, ah, han är kändis. Så, nej barn, jag är inte kändis. Jag är sångare eller rappare. Han är känd för att han var på tv ett lekprogram. Men jag är ett lekprogram för att jag kan sjunga och jag kan rappa. Jag har vunnit 2 Grammys. Jag är sångare, jag är rappare. Det är en skillnad, du vet. Försöker lära barnen idag att du förstår den där skillnaden. Så att någonstans så var jag förberedd på det hela vägen. Och jag var... Jag tyckte inte det är jobbigt. Jag tyckte inte jobbigt att skriva autografer, ta selfies. Och det var så också när vi uppträdde. Jag satt inte på hotellet och tryck och väntade på min show. Jag gick ut och träffade folket, tog kort med alla, autografer innan showen. Så när showen började, då hade jag aldrig fått autografer och bilder med mig. Och sen började jag sjunga. Och då fick jag med dem också. Så det var... Jag älskade det på något sätt. Stå på scen och uppträda. Det var min destiny på något sätt. Jag trodde att det skulle vara någonting med boxningen, men... Tack och lov så var det inte det typ.
Men du var inne lite på det här med barnen och så. Och jag tänker inom liksom musik, liksom rap och så vidare, så är det ju mycket vanligt, eller väldigt vanligt. Det, ofta så är det ju att man speglar sin verklighet, sin omgivning och så. Och i de områdena som oftast rappare kommer ifrån så finns det ju problematik med liksom generellt i förorter, gäng, bråk, droger och så. Hur hur tror du man kan liksom motarbeta den onda cirkeln som gör att andra barn så här, liksom, för en utav effekterna tyvärr är ju att barn tycker att ah, det är häftigt med så här gängvapen, alltså, liksom när, hela den grejen.
När vi började rappa när vi var små, då var rap mot droger, mot kriminalitet, mot utanförskap, mot rasism, var mot allting.
Mm.
Idag, 20-30 år senare, är rappen för allting.
Ja.
Alltså det har vänt helt, du vet. Mm. Och när jag var liten, det var så här grej att är du rappare, du måste ha budskap, du måste säga någonting.
Mm.
You know, you have to be original. Det var så här grej, du måste ha din egen stil.
Mm.
Din egen style. För det var en krig av stilar. Style wars. Det var liksom, det var ett annat tugg. Det där tugget finns inte idag. Nej. Man skulle ha en egen stil. Jag hade min egen stil, jag byggde min egen stil. Den stilen byggde grunden för svensk hiphop. Idag kan man se med facit i hand förortsstilen.
Mm.
Alltså förortsstilen idag är den starkaste genren inom svensk rap idag.
Mm.
Det är den som gör mest, den som finns mest. Jag byggde den stilen, jag gjorde den stilen, jag kom på den stilen. Jag är arkitekten av den stilen. Men idag så finns inte det tänket idag att man ska ha en egen stil så mycket idag. Mm. Idag ska man bara rappa och gärna våld och allt det här.
Ja,
och det.
Liksom hur mycket och, man säljer. Och
grejen
liksom
är att, för min del, vi censurerade oss själva när vi var små. Alltså jag har suttit i fängelse, jag har slagit polis, jag har knarkat och gjort allt det där. Jag vill inte rappa om det, jag vill bort från det där.
Mm.
Fuck kåken och fuck allt det där. För mig, det var inte något häftigt alls. Jag satt i fängelse på riktigt. Jag tycker inte det var häftigt alls någonstans.
Mm.
Så jag vill inte, jag ville aldrig glorifiera det. Jag ville bort från det där. Jag hade problem själv med aggressivitet, humörsvängningar, drogberoende och existensminimum och fattigdom och social utslagning och allt det där. Jag ville bort från det. Jag hatade det där. Jag hatade att vara fattig och inte kunna köpa en Adidas overall. Jag var tvungen att gå baxaren i stan, eller förstår du? Jag hatade det där. Så för mig, jag skulle aldrig glorifiera det där på något sätt. Men i rap, man berättar om det som man ser och det man kan och det man upplever.
Mm.
Men vi försökte alltid berätta det med lite humor, glimt i ögat och försöka skoja bort det, som är lite av det latinamerikanska skulle jag säga, arvet som vi har, att man skojar om allvaret.
Mm.
Liksom, om någon är flintis, då är han flintisen. Man skojar om det, fast det, han kanske är ledsen att han är flintis. Mm. Eller om han är kort så är han smurfen. Och då man skojar mycket om allvarligt på spanskan, och vi tog in lite det tänket i våran rap, allvarliga rap, och då blev det humor. Och det, jag tror att det är det som Latin Kings och vi som rappare i Latin Kings blev älskade för, faktiskt. Ja, där skilde vi oss, vi gjorde en egen stil. Och än idag så finns ingen humor. Idag är det, det är bara tufft, det är bara häftigt. Och så ni kollar, de här, en del, de har inte suttit i fängelse.
Nej, och de bara rappar och sjunger om grejer.
De rappar om grejer som du vet. Så
för att någon annan har gjort det, de följer på samma stil, de har ingen bara, humor, rimmar, whatever,
bara, ingen så. Humor heller, ingen sånt. Jag vet inte, för mig, jag tröttnade på rap faktiskt. Jag lyssnar inte ens på rap längre idag. Jag lyssnar på salsa från 70-talet. Mm. Så för mig så, jag tog ett steg bort från det där. Men samtidigt fortsatte jag rappa det.
Mm.
Alltså det finns så många låtar, det är omöjligt ens att nämna liksom bara 2-3 stycken som man har fastnat för att lyssna på i alla år från Latin Kings. Ja. Det finns ett oändligt låtar som jag i alla fall tycker om.
Ja.
Och som du sa nu så här, alltså, du har ju alltid tankar och texter och skriver saker som hänt och hela den grejen. Och det finns så många låtar som jag skulle kunna fråga, vad tänkte du här? Vad hände här? Som snubben trodde han var cool, som vackert värde, som, alltså det finns så mycket låtar, men jag har...
Jag kan svara på allt, för att allting har en mening som vi skrev liksom.
Jag har till exempel Borta i tankar, intatuerat på låret.
Ja.
Och för mig den texten, så det var en period mådde dåligt, liksom så här, och den sjunger väldigt borta i tankar, och sen så finns det en annan vers där man liksom, solen går ner och det börjar bli bra igen.
Ja. Hänger med?
Och jag har ingen aning om din tanke bakom när du skrev. Du kunde lika gärna suttit hemma och garvat och skrivit den. Så jag är så här, nu frågar jag den texten. För jag har ju min uppfattning om varför jag gjorde den. Jag tänkte jag mådde dåligt och bara nu jävlar, nu ska vi upp igen. Och så skriver vi liksom den versen. Om du bara typ berättar lite den. Det är lite intressant.
Alltså nyfiken. Jag kände likadant som du kände när jag skrev den. Det är därför du kan känna den. Och det är lite som är sångarens grej att när man skriver texter, man måste ha en känsla. Mm. Om alla är glada och skriver låtar, det blir ingen bra musik. Man måste ha en känsla, man måste vara arg, ledsen eller något. Och i mitt fall, när jag skrev Borta i tankar, Så den låten skrev jag. Vi hade släppt alla sorgliga låtar med Latin Kings. Det är oftast jag som har skrivit dem, för jag har den där. Och den är i samma familj som Kompisar från förr.
Exakt.
Borta i tankar, Mitt kvarter.
Mitt kvarter.
De där låtar, det är äkta så här, Dogge sorglåtar från min barndom, att man mådde dåligt. Och Borta i tankar, den minns jag mycket väl. För att jag bodde hos min morsa. Och min morsa hade kommit på att vi hade rökt hemma, så hon blev skitlack och slängde ut mig hemifrån och gav mig en påse med så här, ett par kallingar och en tandborste, tror jag. Och bara, om jag ska röka då får du bo någon annanstans, och slängde ut mig. Och jag blev så här jätteledsen liksom, för att precis samtidigt hade min tjej gjort slut. Hon hette Dandan. Hon hade liksom blivit ihop med någon annan kille, gjort slut och dragit till fjällen med honom, typ så här. Och jag kunde liksom, det här var innan mobilernas tid. Jag hade inte råd med mobil. Det fanns mobiler, men de var fortfarande så här fett med dyra. Så jag hade så här telefonkort från Telia, men det var tomt. Alltså jag hade inga markeringar, så jag kunde inte gå och ringa någon heller liksom. Så jag var så här skitledsen. Allt var liksom bara kaos och katastrof. Och då gick jag till trappuppgång nummer 27, där jag växte upp i Alby, och satt mig så här mellan. Om man är från Alby, man kan sitta så här mellan. Och där brukar vi alltid sitta och röka och skoja, alla vi fattiga barn, och skriva rhymes och så här spela trummor så här på väggen, du vet, för det var så här betongvägg. Och då blir det så här eko typ. Och då satt jag där och bara var fett ledsen och skrev liksom Borta i tankar. Och jag brukar säga att det är en av de bästa låten som jag skrev med Latin Kings.
Ja, det är så, okej.
Ja, tycker jag personligen.
Ja, precis, den är fet.
Jag tycker den. Jag tror att sen när vi spelade in i studion, jag tror Salla var med och ändrade lite på vers 3 någonstans. Ja. Lite grann, för vi hade ett samarbete. Men vers 2, vers 1, vers 2 och i början på vers 3. Ja. Och refrängen och allting skrev Doggelito. Det är en riktig Doggelito-låt, om man säger. Och den är en del av min uppväxt och barndom, ja, man känner som ungdom. Det är därför så många älskar den låten. Men det roliga med den låten också, att många som har mått dåligt älskar den låten, men också många svenskar som är äldre. De säger att den här låten gillar jag väldigt mycket, för där hör man vad du säger och man kan känna någonting, du berör någonting inne hos mig. Och det är det som är egentligen sångarens uppgift, att beröra folk.
Ja,
hur man berör är inte så viktigt.
Men det var därför också jag kände den låten. Det var så här,
jag mådde väldigt dåligt själv när jag skrev den. Och den beröringen fick andra att känna den. Liksom.
Vilket av de fyra svenska albumen som ni har släppt är ditt favoritalbum?
Ja, det är lite svår fråga, för det är som du ska fråga. Jag har fyra barn. Vilket barn älskar du mest? Och det är svårt att svara.
Jag vänder på frågan. Jag frågade Rodda Ducky.
De bästa albumen?
Ja, vilket är det bästa albumet? Ja,
alltså Mitt kvarter och första är
Välkommen till förorten.
Välkommen till förorten.
Mitt kvarter. Till fyra.
För mig är det Skuggan av betongen.
Ja. Alla har väldigt 97. Olika Latin Kings minnen.
Ja, jag kunde inte välja.
Nej, men det går inte välja.
Varje skiva har ett par, tre fett starka spår.
Jo, det har de, absolut.
Som jag inte kan liksom välja bort.
Det är en resa. När vi gjorde, jag kan berätta om alla album lite snabbt. När första albumet, då kom vi från gatan direkt in i studion. Det var som att gå in i ett rymdskepp. Och bara, och då knappar lös. Och det var liksom, och då var vi så hungriga. Så det var också som att gå in i ett rymdskepp och bara tryck på alla knappar.
Den första plattan var typ så här 24 låtar.
Ja, då provade vi alla typer av stilar. Alltså, man kan höra alla svensk rappares stil in i Välkommen till förorten. Man kan höra Markoolio, Fint väder. Man kan höra Ken Ring, Välkommen till förorten. Man kan höra Petter, Sweddy rappen. Alltså, i Välkommen till förorten kan man höra hela Sveriges...
Alla kategorier.
Alla kategorier av rap, liksom. Och det är det som är coolt med, för vi experimenterade så himla mycket. Så egentligen det är ett experimentellt album. Den är cool på sitt sätt, för vi var så unga. Vi var 15 år när vi skrev den. Vi spelade in den när vi var 18 år. Den blev klar när vi var 19 år, tror jag. Den är så fantastisk så. Sen Skuggan av betongen, där kom vi tillbaka till gatan, tillbaka till betongen och bort från storbolag och allting, tillbaka på hemmaplanen, och gjorde verkligen ett tungt hiphop-album. Om man gillar rap och gillar street rap och gatans rap, då är Skuggan av betongen den typ av rap liksom, där vi inte har ekonomiska muskler, där vi inte har Warner Brothers bakom oss, som vi hade på albumet. Och sen album 3, I mitt kvarter, den är tung, för att där började det bubbla i svensk hiphop. Där kom Petter, där kom Ken och Blues och alla. och Latin Kings var utslagna. Jag satt på fängelse och såg Feven rappa den nya rapdrottningen på himlen. Och folk frågade, vad gör hon där? Det är du som ska vara där. Vad är det här? Vet du? Jag satt i kåken, hade slagit två poliser och bara, pass, jag har slutat, du vet. Och bara, vilken sluta, du är grym, du måste komma tillbaka. Och då fixade grabbarna något kontrakt och vi fick en resa till Spanien för att liksom ladda batterierna. Och sen skrev vi i mitt kvarter och för att komma tillbaka och visa vem som ska behålla tronen. Mm. Så, och det ska jag säga, det gjorde vi med mitt kvarter. Så på den, det är häftigt med den resan på något sätt. Liksom. Man kan sitta i fängelse men ändå komma tillbaka till toppen. Mm. Och sen kom avslutningsalbumet och Märta som var ett hejdå-album. Vi var egentligen aldrig vänner där när vi spelade in. Vi var så väldigt griniga på varandra. Vi hade turnerat hur mycket som helst. Och vi bara stod och spydde galla över varandra. Vi var som ett gift par som bara var trötta på varandra. Men vi gjorde vårt jobb och gjorde ett bra jobb. Och den är fin på ett annat sätt om man säger. Liksom. Det var hejdå-albumet.
Det finns bra låt där också.
Var det liksom det som var anledningen till att ni sen beslöt er för att lägga liksom ner eller lägga det på is?
Alltså vi träffades 1988 och vi rappade ihop i, jag tror det blir 15 år eller någonting. Och du vet när man turnerar, sover varandra, äter varandra, går i samma skola. Till slut man går på varandra på nerverna.
Ja,
man blir inte snäll mot varandra till slut. Du vet, skämten går i överdrift, man blir elak mot varandra.
Vuxen mobbing liksom.
Man blir som ett gift, gammalt par som är ihop. Fast det finns inget bra längre liksom. Nej. Så det blev att vi, och i samma veva dog min fru i cancer. Och när hon dog, då blev det så här, hon dog liksom, jag slutade Latin Kings också. Det måste bli en ny era i mitt liv liksom. Och det var början på min solokarriär i stort sett. Så att det var så det var. Det var inget konstigt, det är så i livet liksom.
Det var naturlig utveckling liksom.
Naturlig utveckling, alltså konstnärer. Om vi fyra målar en tavla i 15 år, till slut alla vi vill måla en egen tavla. Pass för er liksom. Jag vill måla min egen tavla. Och det var lite så. Och det kan man se i alla stora grupper liksom. Beatles eller alla. Till slut man växer ifrån varandra som konstnärer liksom. Man vill göra olika, sin egen grej liksom.
Hur är din relation med grabbarna nu då?
Jag har ingen relation med några grabbar alls. Och vi har ingen kontakt och ingenting. Sen den dagen sen vi sa hej då. Så jag har inte hört med dem på, jag vet inte om det är 14 år eller någonting.
Superlänge.
Träffar på varandra och
jag har inte träffat på dem, ingenting. Alltså, jag såg upp med allt det där, du vet. Vi var väldigt trötta på varandra så att säga. Och för min del det hände mycket saker. Jag hade en fru som dog i cancer. Men jag hade sen också en dotter som dog. Så att för min del, jag hade en annan kamp vid sidan
av.
Rappen när jag var 15 år, det var på liv och död. Men när livet kom och knackade på dörren, du vet, jag fick en annan kamp liksom för att överleva.
Andra prioriteringar,
liksom. Andra prioriteringar i livet. Så för mig Latin Kings, det blev inte så här, wow, hela världen för mig liksom.
Vi ska komma tillbaka till de här tragedierna som har varit.
Så för mig det blev mer en annan resa som jag var tvungen att göra. Ja.
En avslutande fråga kring Latin Kings och musikdelen är att när, om ni liksom förstod vad ni betydde för folk, alltså hur ni påverkade folk i förorten eller folk som lyssnade på er musik, för att det var fortfarande så pass tidigt. Jag menar, för mig, jag var en liten liksom svensk snorunge från Högdalen som började med musik och fick chans att åka med er på turné. Jag rappade tillsammans med Heli och Kalle Katt under en period och så här, jag köpte någon gammal sponsdress från Wii som du hade fått, så här, gul skitful Wii-dress som jag köpte av dig för 400 spänn. Men jag var ändå fett nöjd. Jag var så jävla glad. Jag hade Dogges dress på mig första gången. Jag vet inte hur det kändes för dig, Rodda, men första gången man fick komma in i Redline-studion och spela
det
in.
Det var en väldigt overklig känsla.
Det var som att vara i Hollywood. Det var som att liksom, det är det största man kan göra i svensk musikkarriär. Det är att få komma in i Latin Kings-studion. Jag är liksom lyckligt lottad att få göra det. Men fattar ni hur mycket ni betydde för folk? Hur stort det verkligen var? För när man lever i det så är det inte alltid lika lätt att se och känna vad man själv, hur man når folk. Som den här podden till exempel. Vi når hur mycket folk som helst. Och de blir så sjukt inspirerade. Och vi får hjälpa dem. Vi får liksom lyssna på deras problem. Och det är samma sak. Fast ni hade det då för så många år sedan. När det inte fanns några förebilder innan er för det liksom.
Alltså för min del, som jag sa, det kan låta stödigt och så här, men jag visste att jag skulle bli någon typ av sångare eller stå på scen. Jag började sjunga redan när jag var 3 år. När jag var 5 år började jag skriva låtar till min mamma och syrra, så gick jag och sjöng dem på kvällen innan jag gick och sov. Så att min destiny någonstans var att jag skulle bli någon typ av känd, men jag visste liksom inte hur, i vilken form, om det var i salsa-sång eller om det var i pop-sång eller om det var rapmusik. När rapmusik kom så blev det rap bara. Det blev jag som vågade gå upp och rappa, och så rappade jag. Och sen när vi började rappa och göra vårt hantverk, så att säga, så som konstnär vill man ju beröra folk. Det är det som är hela grejen. Jag kan rappa massor med skit och jag har inget problem med det, och göra partylåt och det, men jag ser mig själv som multikonstnär. Mitt kvitto är att beröra folk. Det är då jag gör bra grejer. Det är då jag gör mitt hantverk bra. Mm. Och det är det man är ute efter hela tiden.
Men
så
ansvar?
Det är en medvetenhet att man vill beröra folk. Alltså, det är det man vill göra. Och när man nu här är vuxen, jag är 43 år, och träffar folk på stan som har, shit, du är min idol så jag var liten. Du har betytt så mycket. Och det är kvitto för att jag gjorde någonting bra ändå till slut. För jag har också varit utskälld. Du kommer inte bli någonting. Du är nolla. Du kan inte rappa. Och det kommer nya rappare varje dag. Och det, du vet, man vet själv inte om det är det här destinet jag ska göra eller om det är något annat. Liksom. Så att jag är bara tacksam att jag kunde påverka folk så mycket. Liksom. Och jag vill fortfarande, idag, fortfarande inspirera folk och påverka folk. Det är det som är mitt jobb. Alltså, när jag rappar för er, när ni hörde mig, ni kanske hade problem. Men för lite tag så glömde ni bort era problem för ett litet tag när ni hörde Dogge. Och sen tog Dogge låten slut och då kom ni tillbaka till er verklighet där problemen fanns igen. Och det är det som är mitt jobb. Och jag kan inte ta ansvar för allt som ni gör eller allting. Men jag är bara tacksam. Jag tror på Gud och jag är tacksam att Gud har gett mig den här gåvan att få göra det. Och jag hoppas jag får göra det till min grav. Och om ni lever när jag dör, att ni fortsätter sprida min legacy. För att det var också en tid när folk säger att Latin Kings var inte först och vi var inte, det är inte sant, och många har försökt ändra hiphop-historien. Men jag kan säga, när jag var liten och rappade på tunnelbanan, jag såg ingen av de här rapparna någonstans, och jag vet att jag var där. Jag vet att jag var i Kungsan när New York City Breakers var där och breakade. Jag tog autograf från Quincy. De sa att jag inte var där, men jag har kvar Quincys autograf. Jag hade en dröm att ändå få komma upp i spelet. Så om man kollar svensk rap och svensk first rap framförallt, så är jag arkitekten och jag är den första rappen av det. Utan att skryta och vara kaxig, men jag förstår idag att många försöker sudda ut den där legacyn liksom. Och man blir ledsen för att jag kommer från ingenting. Jag hade ingenting när jag var liten, du vet. Alltså inga pengar, inga kläder, ingenting. Rappen räddade mig. Annars hade jag varit borta för länge sedan. Jag hade 2 par byxor när jag var liten. 1 par byxor med en stor färgfläck, för min brorsa målade graffiti. Och 1 par andra byxor som det var stort hål på. Det var de 2 jag hade att välja på när jag var liten. Så att jag hade bara 1 val, att en dag måste jag bli en stor sångare. Det är mitt mål och det kommer jag kriga för. När jag väl visste att boxningen var ute ur mitt liv, då var det som var mitt mål. Så jag ville påverka folk. Jag ville få folk att vakna och förstå den där grejen. Och min legacy vill jag göra fortfarande nu. Det är därför jag fortfarande gör låtar, släpper album. Mitt nya album nu, Silver, blir ute på Spotify. Alltså, det är inte slut. Man kan leva kvar i det gamla Latin Kings och allting, men min resa är definitivt inte slut. Det finns så mycket kvar. Jag är inte fotbollsspelare där en karriär tar slut vid 30. Jag är sångare. Jag är född sångare. Jag har sjungit sedan jag var 3, 4, 5 år. Jag bestämde mig när jag var 7. När jag var 15 var jag rikskänd. Jag är 43 idag. Jag har gjort 12 album, vunnit 2 Grammys och invald i Swedish Music Hall of Fame. Jag kommer aldrig sluta med det här. När jag dör ska de säga, den här killen, han gav sitt folk så mycket kärlek, så mycket hjärta hela vägen. Och han flyttade aldrig och han gjorde sin destiny helt och hållet. Så det är viktigt ändå, du vet.
Grymt. Med de orden så ber vi våra Spotify-lyssnare gå in på våra poddlyssnare att gå in på vår Spotify. Yes. Där vi nu kommer spela Borta i tankar med Latin Kings.
Oh yeah, aldrig mer vakna. Man tänker här på jorden finns inget jag ska sakna. Men efter regnet så kommer solsken. Även om mitt hjärta är hårt som sten. Två personligheter som en schizofren. Aggressivitet, svikelse och frustration. Greppa mikrofonen, exploderar som en kanon. Det finns inga vänner när man ligger svag på botten. Vännerna kommer när du närmar dig toppen. Precis som när man var liten. Ville alla ha största bit, istället är alla skitlän. Ormar, bestor, gamar och as. Varje gång ni dyker upp så blir det knas. Slingra er iväg, stick iväg, chas. Jag greppar mikrofonen och sätter er på plats. Som Rocky Marciano i en 12-rondes match. Det enda jag hör i mitt hjärta som bankar. Jag är för långt borta, mina egna jävla tankar.
Right, en fråga till er grabbar, Rodda och Ducky.
Yes.
Hur går det med era företag?
Jag DJ'ar mer än någonsin just nu faktiskt. Ja. Så det går bra,
ja,
kan jag säga.
Ducky?
Det är skönt. Ja, det går väl helt okej, vill jag säga. Rulla på.
Hur känns det livet som liksom egna företagare? Känner ni att ni är egna företagare? Eller känns det bara som att ni har ett jobb och liksom måste göra en process för att få in pengarna?
Ja, jag förstår vad jag menar. Det är absolut en process. Att fakturera, kommer jag ihåg fakturer, har jag skickat den här, har den här blivit betald, blev det rätt, jag skrev in momsen, liksom, allt det där tycker jag är skitjobbigt.
Och det där, gör du också det? Din redovisning själv, skriver in moms och räknar av moms och... Alltså kuggfråga.
Nej. jag gör inte det. Jag skickar allting vidare.
Ja. Ja, alltså mitt liv som företagare, nu hittar jag på, för jag vet inte hur helt liv som företagare är, men jag sitter ju med papper och redovisningar, redovisningspermer, månadsavslut, dagsavslut, dagskassor, vet, jag sitter ju verkligen med i ett...
Du gör det själv liksom.
Precis, i ett bolag och driver det. Mm. Men ni är ju enmansbolag, så här, Rodda gör lite spelningar, du har lite PT-kunder. Mm. Är redovisningen ett problem för er?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Den är definitivt problematisk för mig. Jag ser inte fram emot att göra det, om man säger så. Liksom.
Nej, och se fram emot att göra någonting som jag inte vet vad jag ska göra. Mm. Så här.
Nej, alltså, du har
jag har kvitton, okej.
Okay. Men du har haft företag så...
Får jag tillbaka det här nu liksom? Eller vad, så här.
Ja, men du har haft företag så pass kort tid också att du inte vet hur det känns att få en skattesmäll.
Nej.
För det, om jag känner dig rätt så är jag ganska säker på att om ett år, ett och ett halvt, så kommer du få ett liksom skönt litet brev på posten där det säger så här: du är skyldig oss.
Så här, sluta, man. Så kan du inte se podden.
Vi har ju en polare som...
Det är
supervanlig, alla får det. Vi har ju en polare... det är ingen hemlighet, Frank, vår polare, när han startade företag så visste ju inte han någonting om det. Nej. Så att när det kom in pengar, då gick ju han bara loss, och sen så ville ju de ha 50 000.
Ja, men alltså
det... Men då, momsen menar du?
Ja, men moms och skatt, hur man måste avsätta rätt, och du måste ju liksom göra rätt avdrag varje månad för att ligga plus minus noll. Och har man inte stenkoll på det här, då slutar det till 99% med att man får en liten skön inbetalningslapp. Så, hej, du är skyldig oss.
Men det får du, ja, du är skyldig oss. Men inbetalningslapp får du ändå. Det här är mycket du ska betala. Så betalar man in det om man förhoppningsvis har...
Ja, precis. Ja, men det gör ju garanterat inte du.
Jo.
Aha, åh fan.
Ja.
Ja, okej. Okay. I alla fall.
Ja,
Om du inte gör det så har Dan en lösning till
ja,
det.
Men kan man inte typ så här då? Men vi säger, ja, men jag får in 2 fakturor nu. Så här. Ja, men bra. Men jag spenderar dem och sen typ nästa 2 lägger jag bara åt sidan.
Gör det. Jag ber dig, gör det.
Vadå? Nej,
men jag ber dig.
Gör det.
Kan vi göra
det
så?
Eller? Jo, gör det. Bro, det kommer gå skitbra.
Det jämnar ju ut sig.
Du kommer gå till konkurs innan du vet ordet av. Alltså.
Det jämnar ju ut sig, vadå?
I alla fall.
Pengen är att alla får sin del av kakan.
Absolut, jo, men det som är bökigt där är att du tappar räkningen efter ett tag.
Nej, men låt han göra så. Skitsamma. Kör varannan faktura bara. Lev livet.
Vadå tappar räkningen? Ja, skitsamma. Vad, har du något bättre tips eller?
Nej, men så här. Vi vet att vi är fett sena med det här. Vi vet att vi har... nästintill lurat lyssnarna. Ni har fått vänta, vi har hypat, vi har sagt att vi ska komma med den liksom bästa lösningen för er egenföretagare som har små företag. Nu kan vi äntligen, i dagens avsnitt kan vi äntligen skryta med att vi är sponsrade av redovisningsappen Celubo. Precis, och vad är Celubo? Jo, det är den där redovisningsappen som vi snackade om redan i november. Det är lösningen till dig som har ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild firma. Du kan omsätta hur mycket som helst. Det spelar ingen roll. Den här appen sköter hela din redovisning.
Mm-hmm.
Ducky. Mm-hmm. Så om du har Kenneth Köksblom som PT-kund, han kommer in till dig idag. Kör, smack, smack, smack. Ni kör ett pass. Du går in i appen och så skriver du Kenneth Köksblom, 950 spänn. Okay. Faktura, smack.
Mm-hmm.
Då skickas den till honom.
Okay.
Sen när pengarna kommer in så får du en notis. Där, Kenneth har betalat sin faktura.
Mm.
Vi säger, nu hittar jag på siffrorna, men vi säger att du har fakturerat 950 spänn.
Mm-hmm.
Då kommer det in pengar på ditt konto och så står det så här. Av de här pengarna kan du använda 400.
Mm. Mm.
Du kan aldrig göra fel.
Nej, precis. Det är ju jävligt bra.
Och du kan inte, du kan inte göra varannan faktura.
Mm. Finns det inte så alternativ i appen då?
Det kan jag inte svara på.
Okay.
Men du kommer inte kunna köra varannan faktura och du kommer inte kunna göra fel.
Okay, men det är väl poängen då?
Ja.
Man gör och rätt, för fan.
Det bästa av allt är att den här appen gör ett årsavslut varje månad.
Det är fantastiskt.
Så att du kommer aldrig hamna efter så som man gör när man är egenföretagare och inte betalar shitload of money som jag gör.
Mm.
Jag betalar hutlösa pengar för min redovisning.
Mm.
Men jag har inte heller problem.
Nej.
Den här appen är inte hutlösa pengar och det är enkelt. Du gör det själv. Du fotar dina kvitton. Du skickar dina fakturor. Du gör allt i appen on the go.
Mm. Det låter ju fantastiskt. Det kommer ju bespara. För jag får ju alltid så här... ringa till Skatteverket och dubbelkolla så är det här rätt? Är det här jag ska bocka in? Var skriver jag mina avdrag? Jag får alltid ringa då. Det är värsta huvudvärken.
Jag har gjort lite research och idag finns det en hel del sådana här tjänster som underlättar ditt egna företagande.
Mm.
Men vad jag förstår så har Celubo liksom förenklat allting för att du ska kunna fokusera på det du är bra på.
Mm.
I Duckys fall, du är bra på vad PT, i Roddas fall, du är bra på vad DJ, i mitt fall, jag är bra på vad
så sköter de resten.
Jag liksom. Så sköter de resten. Pappershantering, fakturering, skatter, skattesatser, allt det där som alla egna företagare tycker är värsta huvudvärken.
Mm.
Dessutom så har Celubo också en fast prismodell och en rörlig prismodell,
mm,
beroende på hur mycket man omsätter eller hur ofta man fakturerar. Eller sådär. Mm. Skickar man många små fakturer kanske det är bättre med en fast avgift i månaden.
Mm.
Eller tvärtom.
Mm.
Eftersom att Celubo är våra vänner så har vi fått en helt egen rabattkod.
Whoop, whoop,
whoop, whoop, whoop.
Är ni beredda att ta bort er huvudvärk?
Så alla ni egna företagare där ute, glid in på www.celubo.se och ange vår rabattkod. Handen på hjärtat. Så får du de 2 första månaderna gratis och jag vågar lova att det här kommer underlätta ditt företagande.
Det tror jag fan.
Jag har faktiskt längtat tills att det här ska
yes.
bli.
Och ni är många som har mejlat om det här förr i tiden. Jag har era mejl sparade och jag kommer mejla ut all information till er om jag inte redan har gjort det. Stort tack till Celubo.
Thank you very much.
All right, välkomna till Handen på hjärtat med Dogge Doggelito. Som du nämnde förut, Dogge, så har du varit med om mycket tragedi.
Uff, massa grejer alltså. Jag hade massa grejer.
Vi har väldigt många lyssnare som mår dåligt. Ungdomar idag mår generellt sett dåligt över saker som egentligen inte står till, i proportion till hur dåligt man mår. Idag kan man må dåligt över att en bild på Instagram inte får tillräckligt mycket likes, eller att man inte har hunnit skaffa tillräckligt mycket vänner, eller att man inte har nått de här goalsen för, som sin förebild på Instagram, som har de vitaste tänderna, den smalaste midjan eller de största bröstmusklerna, eller åker runt i de fetaste bilarna. Och det kan skapa att man mår väldigt, väldigt dåligt. Men som du nämnde så har du, jag vill börja med att beklaga, du har förlorat en fru och ett barn. Och yes, det är mer än vad någon människa ska behöva förlora. Mm. Men du har fortfarande gjort det här. Du har fortfarande tagit dig upp, du har rest dig upp, du har fortsatt kämpa, du har fortfarande fortsatt släppa musik, du fortsätter liksom älska det du gör. Hur har du funnit kraften? Jag tänker att det kan inspirera dagens ungdomar, för att alla har inte haft det så tufft på riktigt, men mår ändå som att de har haft så tufft.
Alltså, för min del så har alltså, när du berättar om man blir ledsen,
du, ja, förstår, ja, det är helt blir, förståeligt, alltså, såklart.
Det började redan när jag var liten, så förstod jag att när mamma och pappa skiljs, att vi var fattiga och så, att det skulle vara tufft ekonomiskt, så att säga. Och där, det tyckte jag var det tuffaste när jag var liten, att vara fattig, mm, att inte ha råd, att inte kunna, du vet, man kunde åka på skolresa och alla andra kanske, vad heter det, fick pengar, eller de hade fina sovsäckar. Alltså, man såg så mycket så grejer som var jobbigt, du vet. Eller om man uppträdde så var inga föräldrar där. Och, men det tuffaste för mig, jag hade en syster, hon blev knarkare och hon tog heroin. Och hon blev prostituerad, hon var den första prostituerade som dog av AIDS från Malmskillnadsgatan i början av 80-talet. Och jag tyckte om henne väldigt mycket. Men hon dog. Och redan där kände jag så här att livet är konstigt många gånger. För att hon var så snäll mot mig alltid. Och jag förstod inte att en så snäll person kunde bara försvinna så där. Alltså, mm, varför tog Gud henne, om Gud är bra liksom? Mm. Redan som unga år började jag ställa de här frågorna. Och sen när man växte upp så började man förstå att det finns något som heter död och allt det här. Och jag skulle växa upp under existensminimum. Alltså, vi hade aldrig råd med någonting. Och det påverkade mig väldigt mycket. Alltså, den sjukdomen idag sitter fortfarande kvar i mig. Att om jag kan köpa en keps, så jag köper inte samma keps en gång. Jag köper den två gånger. Så killen i affären bara, men varför köper du två? Och jag svarade så här, jag kanske tappar den andra eller den blir smutsig. Mm. Och jag har gått lite nu så här, folk har berättat för mig att det är en sjukdom som sitter kvar fortfarande från när jag var liten och inte haft någonting. Mm. Och grejen är att det där, det satt sådana djupa spår, och det fick mig att gå runt och må dåligt väldigt, väldigt länge. Tills jag träffade andra barn på gården som var i samma situation. Och det var då vi började åka in till stan och började baxa grejer överallt. Alla affärer, vi tog allt som vi hade inte råd. Och det var någon slags terapi när man såg, inte för att vi baxade feta grejer och tog jackor och skateboard och allting. Det var att man såg att det fanns andra som var i samma situation. Jaha, de här har också inga pengar, och mamman kanske är knarkare eller alkoholist och också i en utsatt situation som barn. För som barn, man förstår inte det där riktigt liksom. Men när jag såg andra barn som också var i samma situation, då jag började förstå, okej, jag är inte ensam. Jag är inte ensam att ha det här problemet och må dåligt. Och det vill jag säga till de som mår dåligt idag. Du är inte ensam om just det här som du mår dåligt av. Sök dig till dem som mår dåligt av samma sak, och ni kommer bygga en stark relation och ni kan snacka om det. Och när man kan prata om det så kommer man växa utav det. När jag var liten, det fanns inte att man kunde prata om de här sakerna. Mm. Jag kommer ihåg när jag träffade en tjej. Jag ska inte säga hennes namn, för hon bor kvar i Albo och gift, har barn och grejer. Men hon var en turkisk tjej. Hon var fett snygg när vi var små, du vet. Och jag blev skitkär i henne och hon blev kär i mig. Men du vet, jag vågade inte träffa henne, för att jag hade bara de här två på byxorna. Mm. Och när jag skulle gå träffa henne, jag hatade att vara fattig. Jag bara, shit, ska jag ta den med färgfläcken eller ska jag ta den som jag har hål i? Alltså, vilken kommer hon tycka mest, eller kommer hon reta mig? Det var så jobbigt psykologiskt att liksom, okej, jag tar den med färg så kan jag hålla handen för så här, du vet. Att det inte ska synas, du vet. Och det där påverkade mig hela livet, du vet. Sen jag blev tonåring, alltså vi gick in och snodde 20 par Levi's jeans för att aldrig mer ha ett hål eller någonting. Liksom, det blev terapin, förortsterapin som jag brukar säga. Som också inte är okej, du vet. Den är också fucked up, du vet. Så den resan skulle jag säga är, om man mår ledsen, om man har problem, sök upp någon som har samma problem, så diskuterar ni det och försöker lösa det. För alla mår dåliga av olika saker. Någon annan kanske inte mår dåligt av en sån grej. Men jag mådde dåligt av det. Liksom. Någon annan mådde dåligt av ens föräldrar som kanske är alkisar eller knarkar eller brorsan som är dum i huvudet. Eller jag vet inte, du vet. Eller man är fattig bara. Eller det finns så mycket problem. Men sen idag finns ungdomar, de har problem av sådana problem som det digitala. Jag kan inte relatera till det.
Nej.
För jag har fotats sedan jag var 15 år. Alltså det var för mig var Aftonbladet när jag gjorde lumpen. Tidningarna var med när jag var i fängelse. TV var där när jag rappade på scenen. Alltså de har varit med i livet. Så en bild, fuck en bild. Jag kan inte relatera till ett sånt problem.
Nej.
Men sök upp de som har samma problem.
Och sen i vuxen ålder, eller vuxen ålder, det här var när det var liksom, nej men det var lite
ja, jag var liten, du vet, 15 år.
Och i vuxen ålder när man ändå varit med om saker och ting,
ja,
så, och så händer det ju andra tragedier liksom. Hur lär du, eller hur?
Sen tror jag att man lär sig, som för mig, jag kan koppla bort känslor. Jag har lärt mig att stänga av när det blir tufft liksom.
Världen. Men du måste ju förr eller senare bearbeta känslorna.
Ja, fast jag, för min del så, jag är en sån person som, för att jag, min pappa är old school. Det var så här, man är tyst, man gör sin grej och man arbetar hårt.
Mm.
Och idag har jag förstått att arbeta hårt är min terapi. Det funkar på mig. Om jag är ledsen, då går jag och arbetar hårt och gör någonting bra. För att hårt arbete kommer löna sig alltid. Och då kommer en dag där borta som jag får min belöning av mitt hårda arbete. Och det är en typ av terapi, old school versionen skulle jag säga.
Mm.
Jag vill den generationen fortfarande som, man pratar inte att man mår dåligt. Man pratar inte att man har ont och sådär liksom. Och jag är nog fortfarande den generationen. Men jag skulle säga att det är bra att träffa andra som har den där grejen. Ja, att liksom, man pratar med varandra. Mm. Som vuxen är det lite lättare, men som barn, uff, man fick aldrig säga att man var ledsen.
Nej.
Då fick man typ mer stryk för att man var ledsen. Så här. Så det var lite annorlunda.
Ja. Men det är bra tips ändå. Alltså,
lika jag tror söka upp någon som har liknande problem.
Exakt,
och så diskuterar man fram det. Mm. Och det kan man göra som ung, men också som vuxen. Och bearbeta era grejer. Alltså, om ni var fattiga när ni var små. Alltså, idag jag träffar mina poler. Några jag poler med fortfarande när vi åker hos nu. Och vi brukar skratta om våra stories. Vad vi gjorde när vi var små, bara tänk vad sjukt. Vi åkte in till stadion, satte på oss 8 Raiders-jackor och taggade ut, vet. Klippte larmet, alltså. Vad sjukt, alltså.
Ja.
Du vet, alltså. Men det ändå blir, vilket jävla mod.
Ja.
Det blir ju som ett litet hämndbegär mot samhället. Jag kommer också från väldigt fattiga förhållanden, så jag kan liksom känna igen mig i det du säger. Hur man kände och hur man mådde och hur mycket man bara ville ha de där fucking pengarna.
Till slut, man bara sket i, du vet.
Exakt. Mm.
Man sket i pengarna och tog produkten direkt istället.
Man gick bakvägen. Vi går över, hoppas alla som lyssnade vart, kan man säga, inspirerade av dagens.
Men jag brukar säga så här också. Det här tycker jag är bra. Det var någon farbror som sa till mig. Han sa så här, någon svensk farbror. Han bara, Dogge, allting fixar sig alltid. Det enda man inte kan fixa är döden.
Ja.
Så att allting fixar sig alltid på något sätt. Liksom. Mm. Det är det som man... Så att njut, lev nu och kasta inte bort din tid.
Mm.
Slösa inte bort ditt liv på skitsaker, för allting löser sig till slut.
Jag har två helt andra frågor som jag
är
lite nyfiken på. Ett, O-boy-reklamen. Två, när du var med i amerikanska Cops.
Ja, det är två fantastiska stories.
Alltså,
folk skällde ut mig så mycket med cykel på köpet, men jag var en rapper som gjorde reklam hela min karriär. Alltså, du kan hitta reklamer. Du kan hitta Latin Kings som gör reklam för en pizzeria i Edsbyn eller någonting, där vi står och rappar. Så vi gjorde reklamer hela våran väg. Men det var så här lite lågbudgetreklamer, så de blev aldrig kända. Sen när Elgiganten-reklamen kom, så hade den, du vet, en budget på flera miljoner. Så den slog igenom så mycket. Och då trodde man att vi hade börjat reklam. Jag hade gjort reklam då. Jag hade gjort reklam hela mitt liv.
Ja, precis.
Och boy-reklamen, alltså jag älskar den. Alltså.
Jag,
barnen som ser nu, som är små nu, de vet inte vem Dogge är. Men de älskar mig för den här reklamen jag har gjort. Och för mig, artister och sångare, de ska göra reklam. Det är en del av att vara artist. Det ger lite mer ekonomisk muskler som man kan använda i sin konst. Mm. Alltså, när jag var liten var min idol Michael Jackson. Och han gjorde reklam för Pepsi. Ja. Och du vet, man satt och väntade på Pepsi-reklam och få se Pepsi-reklam. Men vad har Michael Jackson gjort nu? Och du vet, de gjorde ju värsta hypen kring Michael Jackson. Han gjorde Pepsi-reklam. Hans hår började brinna i reklamen. Och bara det blev värsta storyn. Idag skulle jag säga att det där var ju planerat. Att de brände Michael Jacksons hår så att Pepsi-reklamen skulle få värsta hypen sen. Då förstod man ju inte det. De bara, shit, Michael Jackson så brann på Pepsi-reklamen. Det här är reklamen som den brann på. Du vet, och han var min idol. Och om jag blir känd, självklart ska jag också göra reklam. Inga konstigheter.
Det är pengar in, det är business också. Va? Ja, det är inte bara konst.
Jag vet inte, svenskarna, de hade mycket svårt för det där, tror jag.
Men det blir mer och mer vanligt nu.
Förorten gjorde reklam, men i förorten, de älskade reklamen. Alltså, de kramade mig och tyckte
och reklamen är magisk. Den är magisk.
Och det sjuka är den där O'boyen.
Betonggrädde.
Det var den O'boyen som jag drack själv. Så jag gjorde bara en O'boy som jag själv tyckte om. Och de, du vet, idag jag kan få så här jobb på Fidskård. Men Dogge, kan du också, om vi fixar O'boy, det kan du göra O'boyen till ungdomarna. Så får jag sitta och göra min O'boy-grejer. Och det är en hit liksom. De har det som tema på vissa så här fester. Liksom, ungdomsfester. Idag, ungdomar som inte har växt upp med Dogge. Så det är roligt bara.
Men vad hände med Kops? Ärligt talat, jag tror jag enda.
Men minns jag fel eller? För jag kommer ihåg, jag vet inte om jag minns fel, men du hade så här Björn Borg-kallingar på det där borta och de trackade för det, för de hade så här vanliga
så här lösa gangbangers, de har ju bara, för jag vet inte vad såna kallingar heter, de är ju bara så här gubbkallingar.
Så vanliga så här boxershorts som är lösa.
De är boxershorts, de är gubbkallingar. Om man har några andra kallingar, då är man bög typ. Och du vet, då är man så här, liksom, och det vill man inte vara, alltså, vara bög med gangbangers. Så det är värsta knaset, du vet. Så de bara, hey, vad fan är det här? Är du gay? Eller du är långt hår, örhängig och tajta kallingar liksom. Det är värsta gayen liksom. Så jag var tvungen att byta, ta bort örhängen, de rakar mig och kastar mina Björn Borg-kallingar
liksom.
Helt sjukt alltså. Så jag blev värsta gangbanger. Och när jag blev gangbanger gick ut sen med dem på fest, det var då polisen grep mig. Och det var det som blev filmat liksom. Ja.
Precis, för er lyssnare som inte vet så är Cops ett gammalt liksom, tv-program med polisen.
Ja, det går ju fortfarande.
Men vad hette det svenska programmet som täckte det och sände det här?
Striptease.
Ja.
Det var DNs bästa stillbildsfotograf som filmade. Hon heter Susanne Wahlström. Och det var en journalist från tidningen Arbetaren som heter Jonas Solén som gjorde det här reportaget. Och det var det var så sjukt.
Enda svenska någonsin som varit med i fucking amerikanska Cops. De bara, what's your name, Doggy? Doggy!
Och jag sa Doggy, du vet, amerikansk Doggy. Och då släppte de mig bara för att
amerikanska
jag tyckte, tyckte att det var så sjukt.
Doggy!
Men det roliga sen hade vi en kille som han var från Youth Gang Community Service. Han bara, hey, your name is Doggy Doggolito. We know a rapper who's have the similar name like you, Snoop Doggy Dogg. Jag bara, what? Så fick jag träffa honom, Snoop Doggy Dogg. Och du vet, bara stod och rappa lite med honom och han rappade och så här. Och sen ett år senare blev han känd över hela världen. Jag får en kort på det fortfarande. Jag är också så här, vad fan är oddset på det liksom?
Helt sjukt. Sjukt.
Ja, helt sjukt.
Det liv du har levt. Vi ska gå vidare i podden. Vi har ett segment där våra lyssnare skickar in ett brev med någon form av problematik som vi ska försöka hjälpa dem med. Så då ska jag läsa upp brevet här då. Jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Jag separerade från mitt ex för ett år sedan och jag har fortfarande svårt att somna ensam. Själv i lägenheten så jag för vana att lyssna på ett avsnitt från er podcast på kvällarna. Jag känner mig aldrig ensam när jag lyssnar på ert härliga snack och jag brukar garva mig själv till sömns. Jag har en fråga som ni skulle kunna lyfta. Det är en teori som jag har tillsammans med några andra av mina vänner. Och det handlar om killar och mäns tillgångar till känslor. Vår teori, ganska kul som att du sa att du kunde stänga av dina känslor. Vår teori är att killar aldrig kan känna lika starka känslor överlag, men framförallt i relationer som kvinnor kan. Vi refererar givetvis till egna erfarenheter av relationer, men även i relation till våra pappor. I föräldraskap är det dock inte samma. De flesta av mina vänner har sämre emotionella relationer till sina pappor än till sina mammor. Men det kanske bara är en olycklig slump. Det finns bra och engagerade pappor som gör allt för sina barn och älskar dem till döden. Vi råkar bara inte vara några utav dem. Frågan är mer i relationer. Kan verkligen en kille älska sin partner lika mycket som en kvinna kan älska sin man? I regel känns det som att kvinnor är mer engagerade både praktiskt och emotionellt än män. Oftast blir män bekväma i relationer och vid ett uppbrott, upplever vi det som att kvinnor sörjer längre och reflekterar, analyserar och bearbetar längre än vad ni män gör. Har ni någonsin blivit brutalt hjärtekrossade, så sårade av en relation att ni velat ge upp och gråtit er själva till sömns i flera månader? Jag menar verkligen inte att generalisera och hoppas att jag inte kränker någon i det här lättkränkta landet. Men våran gemensamma upplevelse av relationer är att män helt enkelt inte kan vara lika kära, älska eller sörja lika mycket som en kvinna kan. Vad tror ni största skillnaden mellan män och kvinnor i relationer är rent känslomässigt?
Känslomässigt så tror jag väl att det är att generellt så är, ska ju män inte visa svaghet. Det är lite som den där old school grejen som Dogge pratade om förut. Mm. Det känns som en ganska, så här, ganska utbredd mentalitet bland män generellt, inte bara i Sverige, tror jag. Mm.
Vad tror du, Dogge?
Oh, det var många frågor där i ett brev. Och alltså, kvinnor är mer på ett känsligt, de är på en annan känslig nivå än vad män är. Liksom. Men jag tror att det är alltid någon som älskar mer än någon annan i ett förhållande. Mm. Och blir det slut är det alltid någon som blir mer ledsen än den andra. Det kan vara killen eller det kan vara tjejen. Men sen skulle jag säga så här också. Tjejer, de gör slut 6 månader innan de gör slut. Alltså de har redan gjort slut med dig för 6 månader sedan innan de verkligen säger till dig att det är slut.
Mm.
Så att de har redan bearbetat sin grej. Medan mannen går runt i sin värld och tror allt är bra, allting ska lösa sig, tills det kommer så här, men älskling, det är slut, vi är slut. Du vet, då har hon redan bearbetat sin grej liksom. Hon har tänkt ut länge, hon har gjort sina val, hon vet exakt. Medan en man kommer som en chock, bam! Du vet, det är slut. Det blir som en överraskningsmoment.
Mm.
Och då blir man ju liksom chockad och det blir liksom tufft för en. Men jag skulle säga att alla människor är olika.
Ja,
det går inte att säga att den ena är så, den andra är så.
Svårt att generalisera.
Jag skulle säga att det är svårt. Vissa tjejer älskar verkligen med passion. Vissa tjejer, de kan inte ens göra en kaffe till dig. Liksom. Mm. Och vissa tjejer liksom, det går inte att, alla är olika. Och det är samma vid män. En del män som är själv i värsta mansgrisen. Jag skiter i, du vet. Om inte hon vill vara på mig, okej, jag fixar en ny där borta. Alltså... Mm. Jag vill inte sitta och tjura här och kasta tid och förlora mitt liv. Liksom.
Men jag tror generellt sett, om man nu ska generalisera, men tjejer är känsligare på alla plan. De har närmare ett gråt om man kollar på film. De kan känna någonting.
Mm.
Och så kan de ha det med sig. Ja, jag kände förra veckan att du var så här. Medan jag som man är så här, vadå kände? Vad menar du? Jag sa inget dumt.
Mm.
Jag har inte gjort någonting. Men jag kan ju fortfarande ha skapat en känsla. Jag har det här problemet med min fru. Hon känner saker. Och så här, jag kommer inte ihåg vad det var, men det kändes dåligt. Och för mig är det så här, vad betyder det? Vad då kändes dåligt?
Exakt, men de kan vara mer känslomässigare. Känslomässigare personer än vad vi män är. Vi är lite trubbigare skulle jag säga.
Exakt. Jag är mycket mer så här.
Så om du säger grejer som inte betyder något för oss, men för dem blir en jättestark grej.
Ja.
Men vi menade inget illa när vi sa det. Vi bara sa det typ.
Ja.
Och sen blir de tvärsårade. Och man bara, what? Men sen tror jag också, de har ju någonting, alltså de styrs av Venus menstruation och grejer. Så vissa perioder är de mer känsligare än andra perioder.
Mm.
Så det beror på vilken period du säger det här konstiga eller det här som du inte tänkte på liksom. Mm. Men jag skulle säga att de är generellt på en annan, vad fan säger man? Annan hylla liksom.
Annan våglängd.
Nej, men de har en annan vibration,
en annan vibration
känslor, tror jag. Jag har ju också sätt. Väldigt lätt att stänga av. Jag kan bara säga, ja men fuck you, hej då. Liksom. Och sen så klipper jag bara där.
Ja, exakt. Så det funkar också. Liksom.
Ja, men det är ju inte att bearbeta sina känslor. Det är att stänga av dem. Och det är jag har lätt att stänga av. Hon frågar här om vi liksom har blivit brutalt dumpade och så att vi har blivit liksom förkrossade. Ja.
Ja, absolut.
Det är klart att jag har liksom varit förkrossad över kärlek. Men det är... är liksom ett par veckor max.
Ja, vi bara gå igenom det.
Sen liksom...
Sen ser man en ny tjej som är vackrare och snällare. Och då är bara, okej, det är ju nice där.
Vackrare och snällare.
Ja, men sen är det liksom... man har nästan alltid tänkt att när det tar slut med en tjej så är det så här, fan. Men sen så blir man kärare i sin nästa tjej. Varje tjej man har är ju den tjejen man har varit mest kär i.
Fast sen skulle jag säga så här också. Älskar man någon, då älskar man någon. Alltså, älska går inte över för att det är slut.
Men hur vet du att du älskar någon?
Det känner man.
Ja.
Alltså, jag har haft många tjejer. Och jag kan säga att det finns några som jag var ihop med som jag verkligen älskar. Jag kan säga, jag har ingen kontakt med dem idag eller någonting. Men jag kan säga så här, nej, men jag älskar henne. Jag älskar verkligen henne.
Men som person, men du är inte kär?
Jag kan vara kär också, men samtidigt så liksom... Så vet man någonstans att nej, men hon kanske är gift nu och har barn. Men jag älskar verkligen den här personen liksom.
Men så att du är ledsen över att hon inte är med dig?
Nej, inte ledsen. Nej. Det har jag liksom bearbetat då när det hände. Men, så att jag tror att det är väldigt olika faktiskt. Men för mig så, man behöver inte sluta älska någon bara för att det tog slut och man har ingen kontakt längre. Man vet ju någonstans att man älskar den här personen. Så för mig tar inte älska slut.
Nej.
Liksom bara för att vi ses aldrig mer och vi försvinner och det har gått 10 år. Jag vet någonstans att jag älskar den här personligheten, jag älskar den här personen. Och då är det som, sen kan man träffa någon som man älskar också, alltså, så tänker jag. Men alla är väldigt olika där faktiskt.
Nej, alltså jag vill bara det på att alla är olika. Hon sa ju, hon vill inte generalisera, men det, och det är ju så, det är så här, vissa killar.
Jo, fast tjejer. De har ju ändå en poäng. Det här är ju saker som vi alla upplevt.
Ja, alltså jag har varit med om båda sidorna av känslan.
Mm.
Alltså varit helt förkrossad och även krossat. Så att liksom, det är svårt att... Allt handlar om vem du träffar.
Men hur är du i en relation? Är du känslig eller stänger du av?
Jag kan inte stänga av. Jag är jättekänslig.
Ja.
Jag kan liksom... Om det är något jag ska... Om det tar slut och bearbeta, det kan ju ta mig jättelång tid. Och det är skitdåligt. Övertänker och tänker och du vet... Jag gräver ner mig liksom. Det är salt och peppar i såret.
Det är intressant.
Jag vill må sämre liksom.
Det är ju intressant. För om man tittar man på dig utifrån sett så är du macho-killen med stora muskler, tatueringar och värsta skägget och skitkänd. Och så är du den som ligger hemma. Jag vet ju själv.
Ja.
Alltså jag har ju tröstat dig i månader.
Ja.
Och funnits vid din sida när det inte går som du vill i en relation. Mm. Liksom. Så att... Det tyder ju på att vi verkligen, det är ju verkligen olika från person till person.
Ja, jag tror tjejer är olika och vi killar är olika. Det har att göra med vilken bakgrund vi har. Ja.
Men är det där vi lämnar det? Man är olika, man de är har haft oturen att...
jag skulle säga så här, livet, du kommer bli krossad, du kommer bli älskad, du kommer bli hatad, du kommer bli dumpad, du kommer bli hittad. Mm. Du kommer uppleva alla de där känslorna. Mm. Det är en del av livet. Mm. Det är bara att acceptera det. Hon vill inte ha mig, men någon annan där vill ha mig. Mm. Hon vill inte ha mig efter 3 år, okej, men det finns någon annan som vill ha mig där. Ja. Och någon hatar mig där, och det är ingen mer med det.
Ja.
Sen om du vill gå hem och gråta i 3 veckor och slösa din tid 3 veckor, så du kunde träffa någon annan eller gjort någon annan, det är upp till dig.
Mm.
Alla är väldigt olika. Men jag brukar säga... Om någon inte vill vara med mig, fine. Bra att hon var ärlig. Pass för henne.
Ja, hej då. Mm.
Vad hon gjort för mig senaste tiden? Inte ett skit.
Mm.
Hon var ihop med mig i 4 år. Och i slutet hon gjorde ingenting för mig. Hon var bara huvudvärk egentligen. Så jag brukar alltid vända på det sådär. Se det negativa i det hela.
Ja, men jag
vill ändå bara pass för henne.
Exakt,
det här tankesättet när jag hör det är såhär, fan vad fantastiskt att bara känna så. Bara,
men det är ju det jag sagt det hela tiden.
Jag vet. Alltså,
och det, tänk på allt
det
dåliga.
Det roliga är att jag har sådana där killar på min Facebook som bara, hej Dogge, du som har mycket. Så här, jag har gjort slut med min fru nu och jag är skitledsen och hur ska jag göra? Jag bara, lyssna på mig. Imorgon går du och tränar. Sen på gymmet, du kommer se någon brud där. Sen på kvällen du fixar någon date, någonting och går ut och bara glömmer allt det där. Och du vet, sen kommer någon meddelande några dagar senare och bara, shit vad grymt. Wow, och bara, du vet. De är skitglada, du vet. Jag tror att, du vet, känslor, alltså det är inte att stänga av också, men om du är psykologiskt stark, du vet, allt är bara en illusion egentligen. Ledsen är bara en illusion. Varför är du ledsen? För att någon vill inte vara med dig. Vadå vill inte vara med mig? Du vill inte vara med mig, ska jag vara ledsen för det?
Mm.
Jag kommer aldrig slösa en tår på dig, för du vill inte vara med mig. Jag brukar tänka så.
Nej.
Det är inte värd att slösa en tår på. Förstår du? Man ska alltid se sig själv som en stjärna eller så någonting.
Absolut.
Så tänker jag alltid. Men du vet, någon tjejer också, de är proffs på att ta ditt hjärta, krama ditt hjärta och kasta bort ditt hjärta.
Ja, ja.
Förstår du?
Exakt.
De är proffs på det. Du
vet. Jag vill också belysa, de skriver här om att så här, ja, det finns pappor som engagerar sig och älskar sina barn. Det är två skilda saker.
Mm. Älskar sina barn ska man alltid göra.
Ja, men det är två skilda saker på hur mycket man engagerar sig och hur mycket man älskar. Mm. Alla kan inte engagera sig i sina barn.
Exakt. Men man ska göra det så mycket som möjligt.
Absolut. Alltså,
barnen är framtiden och vill inte dö ensam, så ta hand om dina barn.
Absolut.
Och ge kärlek till dina barn.
Barnen går först, men det kan finnas relationer där barnen, föräldrarna har gått isär, pappan eller mamman har väldigt svårt att kommunicera.
Ja,
sådär, så att ena parten kanske inte finns där, eller kanske inte kan finnas där på grund av att det är svårigheter med den andra föräldern hit och dit. Och jag har svårt att se folk, att folk generellt sett inte älskar sina barn.
Nej, man måste älska sina barn.
Alltså den kärleken, jag försökte förklara det här för min dotter igår, att så här, den kärleken jag har för henne gör att jag liksom, jag kan fucking gråta mig själv till sömns av oro för hur hon mår. Hur går det i skolan? Är det någon som är elak? Liksom, blir hon behandlad väl? Hur mår hon psykiskt? Vad tänker hon på? Känner hon att hon har allt hon behöver? Mm. Det förgör mig. Och det är för att det är så starka känslor som jag inte kan kanalisera. Mm. Så, med det sagt så älskar vi våra barn. Vi ska gå vidare nu och avsluta podden med 10 snabba frågor.
All right, kör.
Så vi spottar ut dem och du svarar så snabbt som möjligt.
Okej. Har du rökt på någon gång? Sämsta fråga.
Alltså, ja, det var en rolig fråga nästan. Jag tror jag rökte min första joint när jag var 11 med bacon på Lagman Läkares väg 27 eller 23 eller vad fan det var.
Ändå bra minne.
Och då, vad heter det? Jo, men det kommer jag aldrig glömma. Och det sjuka var att jag kände ingenting. Jag bara, vad är det här för skit? Liksom. Jag kände ingenting. Och han bara, vadå, känner du ingenting? Jag är helt flummig. Jag bara, jag känner ingenting. Det här är inget för mig. Liksom. Mm. Det var första gången. Och sen tror jag rökte i 20 år efter det. Liksom. Eller något.
Vem är ditt frikort? Carola.
Alltså, nej, inte Carola.
Carola.
Vänta. Alltså, jag måste tänka. Fan, det borde jag ha veta. Men,
någon latino riktigt sådan kändis, någon sångerska, eller?
På det säkert sättet. Någon. Ja, det finns tusen. Vem är mitt frikort? Shit, jag skulle säga jag alltid gillade, sen jag var liten, så när jag klämde med hon, Cindy Crawford.
Ja,
hon var grym alltså.
Cindy Crawford.
Jag såg nu någon sån här bild, nu när hon är äldre, hon är fortfarande.
Ja, hon är fortfarande fine. Vad har du åkt fast för?
Vad åkt fast för? Ja. Uff, allting, misshandel, snatteri, stöld, narkotika, brott, allt möjligt.
The list goes on.
Bilstölder, biltjuvningar.
Vad är rikedom för dig?
Rikedom, det är att ha ett rikt hjärta och vara med Gud, vara med Herren, för att han gör dig rik. Så att jag får vara med honom, så kommer han berika mig. Samtidigt som han tar hand om dig, så gör han mig rik.
Har du någon fobi?
Nej, jag har nog ingen fobi, alltså, tror jag. Vad jag är så sil och utmanar hela tiden.
Vad är det första du tänker på när du vaknar?
Det är så här, oh shit, vad är klockan? Vad är klockan hela tiden? Jag lever på klockan för att jag ska hinna gå ut med hundarna, hinna gå och träna och barnen ska vara i skolan. Så det är första jag tänker på, vad är klockan? Mm. Och den är ju på armen såklart.
Mm.
Jag skojar.
Men vad vill du få ogjort? Är det någonting du vill få ogjort?
Ogjort? Nej, det var komplicerade frågor. Det skulle vara att dö, inte dö. Mm. Leva för evigt, men vi musiker lever för det, för vi lämnar kvar musiken.
Bra.
Torkar du dig framifrån eller bakifrån?
Bakifrån.
Ja.
Bravo.
Den här åsnan han torkar framifrån.
Framifrån for life, mannen.
Ja, det är olika. Det är olika. Det finns så mycket. Jag brukar fråga så här också. Det här är en bra fråga. Tvättar du händerna innan du kissar eller innan eller efteråt?
Innan.
Varför tvättar du innan?
För att händerna är skitiga. Men kuken är ren. Jag kanske duschar precis.
Okej. Okay. Så du tar med skit i händerna på din kuk?
Nej, jag tvättar dem innan.
Okej. Okay.
Och sen tar jag på kuken.
All right, jag bara undrar.
För när jag pissar inte på händerna. Jag pissar,
du pissar inte på händerna,
men,
nej.
Varför ska jag tvätta dem efter? De är rena. Jag tvättar dem efter också, men...
Han pissar inte på händerna, men han bajsar på pungen.
Selfie eller groupie?
Selfie.
Mm.
Okej, Dogge. Det här var en grej jag skulle... meddelat dig i tid, men jag blev blockad på Facebook, så jag kan inte göra några inlägg på 30 dagar. Men jag skulle be dig komma på en hemlighet du skulle dela med dig, som är väldigt hemlig, som ingen vet om.
Stort eller litet, vad du vill, men någonting vad du inte helst har sagt.
Det var en kille faktiskt häromdagen som frågade mig, så, fan Dogge, du har fett med tjejer på Facebook och bara, du går ut och dejtar hit och dit och Alltså jag ser alltid att du har schyssta brudar liksom. Hur gör du liksom? Jag bara, jag gör inte så mycket. Jag bara, han bara, men har du inget tips? Jag bara, jo, jag har ett skitbra tips. Han bara, vad? Jag bara, gå hem, baka, fota dina bullar och vad du är. Och var lite schysst. Om du har barn, att du bakar till barnen. Han bara, vad menar du? Jag bara, kolla min Facebook. Så varje gång jag bakar, då bara alla singelmammor bara, åh vad gullig, åh vad söt, åh vilken schysst pappa, wow, wow. Då är alla kommentarer så här, ensamstående mammor i förorten.
Det är en dating hemlighet. Date
direkt. Date direkt.
Wow, vilken podd. Dogge,
tusen tack. Gå hem och baka till ungarna, du vet. Du kommer få alla mammor med dig alltså. Du har date direkt samma kväll alltså.
Tusen tack för att du har kommit hit.
Tack så mycket.
Du har gjort det här med oss. Det har varit väldigt, väldigt inspirerande. Även jag som har följt dig på avstånd typ hela mitt liv har fått en mycket större och starkare bild av dig efter det här. Jätteinspirerande. Tack, verkligen.
Tack själva. Ni som lyssnar, följ mig på Instagram, Doglito Official. Också på Facebook. Jag finns där och delar ut massor med grejer hela tiden. Och pumpa min nya skiva Silver Libly som finns på Spotify. Så att jag fortsätter att leverera och vara rap och försöker vara med i svenska folk så mycket jag kan. Så det är bara att följa. Tack för den här podden.
Tack så mycket för att du kom.
Stort tack till vår sponsor Celubo. Och yes. Vill man så kan man följa mig på Instagram. Jag heter Daniel Beiner.
Jag heter Daki Savic.
Och jag heter Rosilla.
Ha det bra. Tja.
Tja. Tja.